Här sitter han, kärt barn har många namn. Sportjournalist, författare, entreprenör, poddare. Och du har ju som jag även varit med i Let's Dance. Välkommen hit, Patrik Ekwall.
Tack så mycket, tack snälla.
Men du, alltså, det tar ju aldrig slut. Skriver böcker och gör sneakers och...
Ja, jag vet inte om det är bra eller dåligt.
Programledare, sportjournalist, författare, hur hinner du med allt?
Det gör jag väl egentligen inte sådär, men jag är väldigt glad över att ha många järn i elden, för att det gör ju ändå livet lite roligare att leva. Det är inte så inrutat och det är inte samma sak. Så att jag brukar säga när folk frågar, som du gör, hur orkar du, hur hinner du? Då brukar jag säga att jag blir ju lite mer, jag blir nästan ännu mer stressad när jag har väldigt lite att göra och väldigt få järn i elden. Så det är väl ett sätt att leva helt enkelt som man bestämmer sig för. Och så länge man inte mår dåligt av det, så tycker jag att det är väldigt roligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur kom du in på hela sneakers-idén då?
Egentligen så var det så att Difficult by Peace, mitt märke heter, sen det är ju många år nu. Jag gjorde faktiskt kostymer till... Jag var väldigt intresserad av mode och sådär. Och så i samband med ett mästerskap som vi hade på TV4, som var ett handbollsmästerskap, så blev det något strul med spons av kläder, för att till olika mästerskap så har man alltid spons från olika. Så det är ju så det funkar i TV-världen. Därför aldrig ser likadan ut. Och då så sa jag, men jag kan designa lite kostymer och göra lite kostymer. Okej, okay, fick jag väl göra det. Jag var väl någon dum jävel på fyran som tänkte att det låter väl som en bra idé. Och så gjorde jag det. Så att det, och då blev det rätt bra, om jag säger det själv. Och sen så,
men hur designar du kostymer? Du
bara... Jag ritade och sen träffade jag kavaljer som jag samarbetade med som gör kostymer. Och så satt jag och ritade och så kom jag överens om det här blir nog bra. Så svårt det är ju inte, alltså kostymer. Hur
jo, men det låter ju svårt för någon som...
Ja, jo, men det, man uppfinner ju inte hjulet direkt, utan det handlar ju mycket mer om modell och form och så. I början i varje fall var det väldigt enkelt. Modeller, färger... Lite enklare utseenden och sådär.
Alltså hur många detaljer. Knappar ska det vara på ärmen?
Till exempel,
eller,
ja.
Slagen eller vad det heter.
Och så kunde man ändra
foder på insidan och så vidare.
Du hör ju själv, du hade kunnat göra det hur lätt som helst.
Ja, ja, ja. Kanske det
sen gjorde jag, exakt, sen gjorde jag kostymer. Så i början var märket med bara kostymer. Och sen blev,
hur gick det då?
Ja, men det gick nog ändå ganska bra, men det var lite mäckigt för att jag har liksom ingen butik, så att vi var ju på nätet och då är det så att alla män ser inte likadana ut. Så ja, men jag vill byta, jag vill ha 50 byxor och 52 kavajer. Så det blev bara mäckigt. Och till slut var det också så att det går liksom inte att göra kostymer. Det fanns inte så stor varians, åtminstone inte blev som folk ville ha. Är man stor som Lars Wallin och sådär, så kan man göra lite freakiga coola grejer och sådär. Men du säljer liksom 3 stycken för 82 000 spänn, det kunde inte riktigt jag göra. Så det blev lite tråkigt också i längden. Sen så ville jag göra sneakers, och då gjorde jag även tröjor och t-shirts.
Och när började du med sneakers?
Nej, men det är nog 5 år sedan nu, va? Jag började. Nej, det är länge tillbaka. Det är 6 år sedan. Och då hittade jag en... Ville jag göra... Var det viktigt att det liksom var... Kvalitet var ju det viktigaste, tyckte jag. För att det finns ju ganska mycket... som är coolt och häftigt och sådär, men som kanske inte är så kvalitativt starkt. Så då hittade jag en liten fabrik i Italien på nätet. Det var helt sjukt. Så åkte jag ner dit och pratade med dem där. Kunde knappt en engelska. Jag kan ingen italienska. Och så fattade vi liksom lite tycke för det. Det är samma fabrik som gör alla Louis Vuitton och Dior sneakers. Så det är liksom the shit liksom. Men de tyckte jag var lite rolig. Så då sa de, ja men du kan få göra några kollektioner här. Och sen så satt jag där och ritade och designade. Och så kom vi fram till att, ja men vi kan göra ett samarbete. Och vi gör det fortfarande. Så då, och då sitter de och syr. Nu visar jag här med händerna för hand. Alla skor och så. Så det är ju skitcoolt. Så man kan säga mycket om mina sneakers, men de är i fantastisk kvalitet.
Och vad säljer du dem?
På online liksom. Så, butiksvärlden kan man
säga. Tjejer och killar?
Ja, det, de är...
Och vad heter de?
Det är Difficult by P heter de. Ja, men de heter samma som kostymmärket och så. Så att,
alltså,
du som gillar sneakers, vi ska fixa på det. Jag har redan noterat att du sitter med ett par riktigt klassiska Östermalms sneakers, men de är jävligt coola.
Du är ju född i Landskrona.
Alla brukar påpeka det. Wikipedia påpekar det. Jag är född i Landskrona, men jag har bodde där bara väldigt, väldigt, väldigt kort period av mitt liv. Alltså, som barn, bebis.
Var är du uppvuxen?
I Malmö.
Och hur var det? På 60-talet?
Ja,
65.
Exakt. Jag är född 65. Och nej, men det här har jag beskrivit så ofta. Och... Det, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Men, nej, men det är ju inte som det var nu. Nu lever jag ju liksom i lyxiga Äppelviken i Bromma och sådär. Men det har jag också. Jag har liksom inte född med guldsked i mun direkt. Eller säger man silversked kanske. Men skitsamma. Ja, utan, nej, men ja, det var rätt så stökig uppväxt och så vidare. Att jag,
det var en plastsked.
Det var fan. Men det var inte ens en sked. Ja, men som det kunde vara i alla stora städer i Sverige på 60-70-talet, uppväxt i miljonprojekt, Lindängen i Malmö. Googla det nu så får du fram en kåpist eller något. Och det var inte lika illa på den tiden såklart. Men ensamstående mamma, två stycken, uppväxt framförallt med två stycken yngre systrar. Ingen pappa i närheten och...
Vad tog han vägen?
Skilde sig tidigt och sen ville inte han ha någon kontakt. Var han förbannad på min mamma och lite så. Men det är en, jag vet faktiskt inte. Jag frågade honom några gånger innan han dog, så, men han hade liksom inget riktigt svar. Men så kunde det ju vara, och så kan det säkert vara nu också, men så kunde det vara på den tiden. Och då hade vi inga pengar, absolut inga pengar. Utan fick liksom kriga oss fram och sådär. Och det är ju, min mamma kämpade på med sitt jobb och sådär. Så det löste sig. Men jag fick klara mig själv väldigt mycket. Jag flyttade, jag bodde själv från sista terminen i nian. Och så. Jag tyckte att det var, så ville jag ha det. Jag hade fått klara mig mycket själv. Spelade mycket fotboll och du vet, det var nyckel runt halsen och hela det stuket.
Och dina två yngre systrar, är det från samma pappa?
Nej, nej, nej. Vi har ingen av oss samma pappa. Du hör ju själv. Så det var ju lite så... som det, jag säger, som jag brukar säga, som där vi bodde var det vanligt. Där vi växte upp så var det vanligt. Så det var egentligen inga konstigheter och så. Det var det definitivt inte. Och jag ska inte säga att det var dåligt heller. Det var bara så det var. Och så anpassade man sig till det. Och så tycker jag att vi klarade oss ganska bra. Både jag och mina systrar. Men däremot så fick jag en väldigt stark känsla av att jag ville leva på ett annat vis när jag blev äldre. Jag brukade drömma om att få en egen lön och kunna gå och handla en japp. Dubbeljapp, det här är sjukt. Det var liksom min stora dröm att själv kunna ha pengar och handla lite godis. Så att jag brukar säga ibland när folk från Malmö oftast då hör av sig via sociala medier och så här, glöm aldrig var du kommer ifrån och så. Men det var ju exakt det jag ville göra. Alltså, det är ju ofta människor påpekar att man ska glömma sina rötter. Men jag ville verkligen glömma dem och ta mig vidare. Så jag hade en stark vilja att vilja ta mig framåt och göra någonting annat och komma någon annanstans. Så därför hade jag liksom bestämt mig att jag hade verkligen bestämt mig. Jag ville.
Kan du se att din mamma gjorde sitt bästa för er?
Ja. Hon gjorde inte så något medvetet illa. Men
Var det kärleksfullt då? Kunde hon säga att hon älskade er? Eller var hon också... Ibland så får man ju mer förståelse för ens föräldrar när man blir äldre, tänker jag.
Ja.
Och att flytta hemifrån i nian när man var 16-17 var ju mycket, mycket vanligare på 70-80-talet.
Ja, ja. Och idag kan jag också tycka att det liksom är superkulat sådär. Nej, men,
exakt, det har gått åt andra hållet. Men jag tänker,
jag har nog snarare tvärtom, Bettina. Jag kan snarare tänka så här att... Och nu är det lite olika, väldigt olika förutsättningar såklart. För alla och även för mig och som förälder. Men jag kan nog snarare tycka att hur kunde man göra si eller så? Som man gjorde på den tiden. För det är vissa saker är för mig som är ofattbara. Men det var också en annan... Alltså, och tiderna förändras och folk anpassar sig. Och nu kanske vi har... Det är som du säger, nu har det gått tvärtom. Nu är kidsen curlade. Mina barn är väl såklart det. Även om min äldsta som är 21, hon är... Tycker jag ascool liksom på det viset. Hon klarar sig själv. Hon är...
Och henne har du med en annan kvinna då? Eller är det med Hanna? Inte med
Hanna är ju 38. Så jag vet jag inte. Det hade kanske gått ändå. Men nej, det har jag med någon annan. Ja.
Och så har du ett barn med Hanna då?
Alltså har Hanna och jag. Och Tindra som hon heter är 7 och Vilma är 21. Och har precis och flyttat hemifrån och köpt en lägenhet.
Ja, vad häftigt.
Så hon är lite som jag på det viset. Självständig och så.
Lever din mamma idag?
Mm, hon lever.
Har du pratat med henne någonting om uppväxten? Och om...
Nej, vi har inte pratat så mycket om det direkt. Det är nog lite så minerad mark, lite grann. Och det behövs inte säga så mycket, eller tror jag. Vi...
Hon vet.
Ja.
Du vet. Hon
vi vet.
Vet. Men du tar det ändå från, det här är så intressant att prata om, men du tar det ändå då från Malmö. Hur gammal är du då? Vad är det som får dig att vilja bli journalist?
Nej, men då hade jag ju gjort skoltidningar och var väldigt intresserad av journalistik och läste tidningar.
Så du var duktig i skolan?
Nej, men jag var bra på sånt jag ville vara bra på. Svenska, engelska, alltså gymnastik, språk. Totalt oduglig i kemi och fysik och sånt som jag bara kände tidigt att, vad fan ska jag med det? Jag fick då kontakt på tidningen Kvällsposten, som fortfarande finns kvar, tidigt. Och så fick jag komma upp där och praktisera när jag var 16 år. Sen var jag kvar i 10 år. Så jag blev anställd direkt när jag var 16 år som sportjournalist och redigerare på tidningen. Så var jag där i 10 år. Men på något vis så hade jag någon sorts inre glöd och vilja, och så de tyckte väl om det. Jag var ju säkert inte välbetald, men jag tyckte det var fantastiskt. Det var
liksom, du kunde köpa din dubbeljapp.
Ja, jag kunde köpa min dubbeljapp. Och det var en dröm som jag levde i då. Sen så började jag efter det, något år efter att jag var på Kvällsposten, jag var på lite olika journalistjobb och sådär, så började jag ringde TV4, lokala fönstret då, som heter TV4 Skåne.
Och, de ringer dig?
Ja. Och en före detta liksom... kollega som hade börjat där och blivit chef där, Göran Svedberg, då sa han, men du fan börjar här, du, jag tror du kan passa för det här. Det tror jag också så. Och så började jag där, och det var också jävligt häftigt, för det var ju liksom nytt och inga resurser egentligen, utan man fick liksom lite nybyggaranda och så, trolla lite med knäna. Men jag var skithäftigt, och så gjorde jag TV där, och sen så tidigt hörde TV4 av sig, alltså TV4 Riks, och sa du måste börja här, och nej. Jag hade gjort lumpen här i Stockholm på K1 här borta på Värnpliktsnytt. Det var lite så.
Hur gammal är du nu?
Nej, men då är detta ju då... Till slut så flyttar jag upp här 94, då är jag ju 29. Helvete vad tiden har gått alltså. Och då sa jag att... Då slog jag var med chefen på TV4-skolan att jag... En flaska vin kom då. Jag stannar ett halvår max. Och nu sitter jag här. Jag har precis fyllt 55. Så det,
du har
det
inte flyttat ner inte.
Nej, jag skulle aldrig komma på tanken. Så lite så är det. Och så började jag på fyran då, TV4 Sporten 94, som ju var nytt och häftigt och coolt. Och det var jag och Peter Gide och Robban Perlskog och då hela det gäng som fortfarande är kvar i TV-branschen. Och Ola Wenström var med i den svängen. Vi var många där, och då blev jag ju liksom ännu mer biten av det TV-livet. Så, ja. Det var så jag hamnade här.
Hade du en dröm som barn att du ville hamna på TV?
Inte som barn så. Jag skrev i andra klass när jag var 8 år att jag ville bli sportjournalist. Felstavat vet jag, det är lite roligt. Ja. Det är inte så lätt att stava till journalist när man är 8 år. Men och då tror jag inte det hade så mycket med TV att göra, att det var det bästa. Jag tyckte det skulle vara häftigt att åka på fotbollsmatch och titta på dem och skriva om dem. Men sen så tyckte jag ändå att, framförallt när TV4 kom då i 1990, tänkte jag, men så jävla bra är de inte. Det skulle jag nog ändå kunna fixa också. Så som man tänker ibland. Och då började jag mer tänka på det. Men inte så. Inte så. Så många som börjar med TV, inte idag, det har varit så många, men många i TV-branschen, inga människor som söker sig dit, vill ju vara där för att de tycker det är coolt att synas så, och bli så kallat känd. Det drivet hade jag inte riktigt från början så. Utan, det är klart att alla som börjar med TV vill ju synas och höras. De som säger att de inte vill det, de ljuger ju såklart. Då får de börja på radion. Men det var inte riktigt det som var mitt mål direkt.
Från början, men sen när du väl började så tyckte du det var kul. Och...
Ja, men så tyckte jag det var häftigt såklart. Oh ja, framförallt i början, det var ju skithäftigt tyckte man ju, att folk kände igen en och glodde. Och man fick liksom bord på restaurang och sådär.
Fick man mycket brudar?
Och mycket brudar, det var ju också... Jag kan ju inte passa att jag haft jättesvårt innan, men bara lite så. Det var lättare. Nej, men det är klart att det var så. Det var ju, alltså, fan, jag har fått ligga med många tjejer för att jobba på TV. Inte för att jag var snygg direkt. Förstår du vad jag menar? Men det var ju under en period. Och sen, och sen,
nu är det ju klart att det ser väldigt bra ut, Patrik.
Nej, men alltså, det här var ju en period.
Ja.
Idag så tycker jag nog att, och sen rätt så många år tillbaka, så tycker man ju snarare att det kan vara rätt jobbigt liksom. Men alla vi som jobbade med det tyckte ju det var skithäftigt såklart. Det var, men det fan, alla de som säger någonting annat ljuger helt enkelt.
Men sen är ju lite också, alla har ju lite en bekräftelsebehov, och jag menar, när folk kommer fram till en och ger en komplimanger eller höjer upp en på en pedestal liksom. Sen med åren så mognar man ju som människa och inser att så här, nej, det kanske inte är det viktigaste i livet.
Nej,
men är man någonstans i 20-årsåldern och många stoppar en på gatan eller många kommer fram till en och man får lite grann utav, man blir lite the star, så det är inget konstigt att känna så.
Nej, och nu ska vi säga här, vi får ändå säga det. Jag var ju liksom inte Björn Borg eller Carola Häckqvist eller Zlatan. Alltså det var inte den nivån. Men
TV
var ju,
har en genomslagskraft.
Ja, sjuk genomslagskraft.
Vi fattar inte.
Förändringen kom med sociala medier, tycker jag. Alltså dels mognad givetvis, men också sociala medier. Och då tyckte jag att det började bli rätt jobbigt liksom. Dels för att då började folk hör av sig och tycker att man är en idiot och sopa och usel och ful och korkad och värdelös. Det gör ju inte folk som stannar här på stan, utan där är det ju bara det positiva. Men via sociala medier så, jag brukar säga att innan så trodde vi bara hur många idioter det fanns i den här världen, nu vet vi. Alltså det är ju verkligen så. Och då kunde jag tycka att...
Och varför tycker de då att du är en idiot?
Nej, men det är ju TV och sport och det engagerar ju. De och de, men det finns väl, det är säkert en liten del, men det, och jag ska säga att jag påverkas idag, framförallt inte idag, men nu påverkas inte jättemycket jämfört med mina kollegor av detta, för att jag har en bra förmåga att se till att säkert kunna uppväxten att det rinner av mig, så går jag vidare. Men det blev ju också på ett annat sätt, att det blev inte lika roligt att höra den andra sidan också. Det är ju klart att om du är bagare eller snickare eller kör taxi, så vill ju...
Om man inte är offentlig.
Nej, men alltså då vill du inte att folk ska på något vis berätta för dig hur, vad de tycker om det som är negativt eller dåligt. Utan du vill säkert höra sånt som är bra.
Och speciellt när man är inne i sin yrkesroll där man ska vara på ett speciellt sätt som journalist, och så får man bara skit för det.
Nej, men bara, men det finns ju då en klick, och de blev ju liksom synlighörda via sociala medier. Och vad jag försöker säga, att då tycker
jo,
jag...
Jo, men sen går de ju på en personligen. Det är jag vet. Du håller inte till yrket här. Du hoppar på med att jag klär mig fult eller jag är ful eller whatever. Jag vet inte vad det är de har sagt.
Nej, men det kunde vara allt möjligt. Och det får man liksom ta, tycker jag. Jag försöker säga till mina kollegor att det får du liksom... Lika mycket som du slickar i det berömmet, så får du på något vis... slicka bort gnället eller människor som är negativa. Vad jag menar är att då kände jag att det är inte så jävla kul kanske alltid att vara igenkänd och att bli nagel, att folk nagelfar en och sådär. Det är ju inte så kul alltid. Så att det har ju definitivt blivit mindre viktigt i det sammanhanget. Och sen har jag också liksom så dåligt självförtroende, höll jag på att säga. Men, nej, men jag kan ju ibland tycka att man suger i sig, vi är alla så tror jag. Jag tror vem jag har pratat med i olika branscher. Så är det, skriver 10 stycken Batina, fy fan vad du, din podd är bra, och jag älskar den, du är så jävla bra. Och så skriver en, din jävla sopa, och din podd är helt jävla värdelös. Då på något vis så drar du till dig den här ena negativa, när det är 10 som är positiva. Och det tog tid att arbeta bort på något vis, men nu tror jag att jag är bra på det faktiskt.
Ja, återigen, man blir äldre, man blir klokare, man inser ju att det finns idioter och att man inte ska ta till sig av vad de säger.
Men det var jävligt jobbigt att inse att det fanns så många idioter. Det var väl snarare det som jag tyckte var jobbigt kanske. De gångerna det är som värst, det är ju när någon kritiserar en och man känner, fan, han har nog rätt. Alltså du vet, då tycker jag det är jobbigt.
Och när kan det vara så?
Nej, men det kan ju vara alltså, någonting man har sagt och gjort eller skrivit liksom. Och sen så tänker man efter, den personen här har nog lite rätt ändå. Det är kanske det jobbigaste, men det är ju bra, då får man ta till sig det. Men när det handlar om små elakheter liksom, så utseende och dialekt och sätt att vara och sådär, då har, det var länge sedan som jag bara,
det rinner av dig,
det försvinner, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tillbaka till din då i början av din TV4-karriär. Du har ju intervjuat allt från Zlatan till...
Zlatan har intervjuat massor med gånger. Ja, det är alla, börjar där. Ja,
exakt. Alla börjar med Zlatan, ja. Såklart. Man kan ju tycka vad man vill, men om jag skulle bara tänka på Sveriges största idrottsstjärna som vi har idag, som fortfarande producerar, är ju Zlatan Ibrahimovic.
Sveriges mest kända människa överhuvudtaget är det ju idag.
Vad
är det
så tycker du om Zlatan, vill man ju veta?
Som fotbollsspelare är det ju en... den bästa vi har haft. Det är ju väldigt svårt att inte bli både liksom fascinerad och imponerad av det han gör än idag när han är 39 år. Jag tycker det är sjukt häftigt, för att jag känner att det kan inspirera väldigt många människor. Inte bara att han är ung när han slår igenom, för då inspirerar det unga människor, men att han visar att jag är snart 40, jag kan göra det på den här nivån. Jag skriver ju en bok som heter Vill du så kan du, och det handlar väldigt mycket om det här. Vill du bara väldigt, väldigt mycket, så kan du mycket mer än du tror, oavsett hur gammal du är. Kom liksom att du säger att du är gammal, för det hjälper inte, det handlar inte om det. Och där är han ju, måste han vara en extremt stor inspirationskänsla. Så att om du frågar, ja, men som fotbollsspelare absolut, som människa är han ju, lever han ju i ett liv som är, som du förstår, du har ju vänner och bekanta som kanske lever liknande typ av liv liksom, att det är ju på tal om bubbla, och det kan inte vara världens lättaste alla gånger. Och då handlar det ju om att försöka vara, leva i den, vara i den bubblan, leva i livet. Då kan man nog framstå som, eller anse som, vara på ett speciellt sätt som inte är så att säga vanligt. Och där tror jag han hamnar ibland. Så är det ju. Men alltså, jag har inga problem. Jag har träffat honom och sådär, så har jag väl inga problem med hur han är som människa. Men jag
men skulle jag du kan säga tycka att han är kaxig, eller?
Nej, men han har väl alltid varit.
Inte det lite var Zlatan då? Har lite attityd.
Jo, men det är det väl. Sen så finns ju, har jag träffat idrottspersonligheter, jättestora, Peter Forsberg, Mats Sundin, Sara Sjöström, vem du nu vill, liksom stora, som har en annan utstrålning, kanske mer nedtonad, och det kanske jag, någon, och mera jordnära, som kanske attraherar mig lite mer i sammanhanget. Alltså, det vill säga, jag vet att jag är bäst och så, men jag behöver inte gapa om det. Och det kanske attraherar mig lite mer än den attityd som Zlatan har som person, men det behöver inte betyda någonting mer än att jag tycker så. Jag tycker att mellanmjölk är tråkigt, såklart. Men det finns ju kanske någonstans en gräns för hur mycket man ska spetsa mjölken.
Patrik, du blev ju uppsagd då från fyran 2016. Vad var det som hände? Eller du ville inte jobba kvar?
Ja, nej, men jag var ju frilans sedan 99. Men vi fick kontrakt med fyran och det kom ju, hade långa kontrakt. Så kom det en ny chef, sportchef, och han ville ju ha kvar mig, meddelade han när han kom, och sen gick tiden, och sen så fick jag veta i november när kontraktet gick ut i december att han inte skulle förlänga mitt kontrakt. Och det är ju sånt som kan ske när man är frilans och har kontrakt, så det får man liksom...
Men har du varit frilans på fyran hela tiden?
Mm, nästan hela tiden. Men jag hade ändå varit 23 år på kanalen. Så jag känner mig som en del av kanalen på något vis.
Jo, det förstår jag.
Mm. Så att... det var jättejobbigt. Hemskt. Men han ville inte berätta. Det som jag tycker var jävligast, och tycker fortfarande, och gör mig fortfarande förbannad, det är att han inte ville berätta varför. Varför vill du inte ge mig nytt kontrakt? Det kan jag inte säga. Okej. Okay. Är det pengar? Är det... Tycker du är oduglig, eller säg något. Ge mig ett skäl. Är det någon annan som tycker det, någon chef som tycker det? Men nej, han vill inte. Han är en idag, kan han inte berätta, säger
han. Han ville inte berätta vad det var, eller?
Nej, det vet jag inte. Han har inte berättat. Och det tycker jag ju var lite konstigt. Men som sagt. Och jag kan fortfarande tycka att det är konstigt. Men nu är det ju så att nu har det gått några år. Alltså nu får man ju fan gå vidare. Liksom,
Men kände du dig bitter i flera år efter det?
Nej, jag känner, i situationen då när jag inte fick vara, känner jag mig bitter. Men där är jag, då gick jag liksom vidare ändå. Liksom att van vid hur jag hade haft det tidigare i mitt liv. Att nu får jag liksom ta nya tag. Och det var inte så att jag satt på bar backe heller för den delen. Utan jag hade många olika, som jag sagt, jag gör många olika saker och sådär, och så då fick jag väl göra något annat. Och hoppas på att det var något annat. Sen var jag på OS för Kanal 5 och så, men jag fick ju saker att göra. Men efter 23 år på ett och samma ställe,
det kändes... Kanske var dags att gå vidare.
Ja, det vet jag inte. Jag hade gärna varit kvar
där. Ja, du hade det. Okay. Ja. Det lät som att, men det kanske var dags.
Nej, men alltså, jag har inte haft några problem med att vara kvar. Jag älskade mina arbetskamrater och sättet vi jobbade på och sådär.
Kunde de bli chockade? Blev de chockade över att du fick sluta också?
Mm. Det blev de. Sa de i varje fall. Jag vet inte, de kanske ljög. Men det blev de såklart. Det var lite känslomässigt där, som sagt. Vi hade ju varit en ganska stor kärna som hade jobbat ihop i många, 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 många år. Några av dem till och med från början 94.
Och du bara från en dag till en annan får gå?
Ja.
Och utan några förklaringar till varför?
Ja, den är lite speciell alltså. Den är ju lite speciell.
Har du pratat med honom efter det, eller träffat honom på gatan?
Jag har träffat honom på några tillställningar sådär. Och han ville även ses. Detta skedde i november, tror jag. Och så ville han, eller kanske till och med i oktober. Sen ville han träffas i januari. Jag vet faktiskt inte varför. Och även då frågade jag honom. Men kan du inte bara säga varför, snälla? Alltså, tell me why. Nej, vill jag inte berätta. Det är jättekonstigt.
Så, men varför vill man då ses, undrar jag? Om man inte
det
vill berätta,
är också varför? Konstigt. Den var jättekonstig. Den träffen var en av de mest underliga.
Och sen dess har du inte träffat honom?
Jo, men så har jag träffat honom. Alltså, som hastigast på lite bokrelease.
Och är det hej hej och...
Ja, men vad fan ska jag...
Hej hej, kul att se dig.
Ja, men alltså, vad ska jag säga? Nej, men det är ju inte så att... Det är ju inte så att... att vi var ovänner på något vis. Utan tyckte bara det var konstigt så. Men vi umgås inte privat. Utan,
du bjuder inte hem någon på en tre rätter.
Nej.
Och hur såg media det här?
Ja, det var ju stort. Alltså, jävla uppslag. Och... Ja, men det var... Just i några dagar var det ju ett jävla hallabaloo.
Och de ville såklart att du skulle uttala dig om det här.
Ja, nej, men, det, ja men så var det ju.
Och gjorde du det då?
Mm. Ja, skulle jag säga. Varför inte? Liksom. Det är lite så också i min bransch att om man nu, man kan ju inte, om man nu blir föremål för media så får man ju ställa upp och eftersom man är jävligt bra på att gnälla på de idrottspersonligheter som inte ställer upp så får man ju på något vis föregå med gott exempel. Så det har jag inga problem med.
Var det därför du skrev boken... Vill du så kan du 2017?
Ja, det var delvis därför. Det hade funnits planer på det innan. Men så fick jag några erbjudanden från några olika förlag. Så. Och så hade jag lite tid över. Så det tar tid att skriva bok som du vet. Det tar en jävla tid.
Du har ju en egen podd. Podden heter den, ja. Ihop med Mats Olsson.
Ja. Vem har inte en egen podd nu för tiden? Ja. Det är mycket poddar överallt. Nej, men det är lite roligt att jag och Mats Olsson, Expressens legendariska liksom, sportkrönikör, har ju haft en podd nu i, och detta är skithäftigt, i, för vi spelade in igår, 391 veckor i rad har vi spelat in.
Det är fantastiskt.
Mm, det är över 7 år. Inte missat en enda fucking vecka. Vi sitter så här och snackar om allt möjligt som har hänt varje vecka och en timme varje gång. Det är skitcoolt.
Och det roliga är att det händer verkligen saker varje vecka.
Ja, och det är lite roligt också att under de här åren så har ju allting förändrats. Vi pratar mycket sport såklart, men också politik och vad som händer i Sverige och utomlands.
Vad skulle du säga har skett?
Jag kommer ihåg att vi i de första programmen för över 7 år sedan sa att det är lite speciellt att allting kommer tillbaka. Att både gott och ont. Alltså dels mode såklart och sätt att vara. Men tyvärr också stämningar och strömningar i samhället. För 7 år sedan var det ju inte lika troligt att tro att vi skulle ha partier i Sveriges riksdag som i grunden var rasistiska. Det var ju inte lika troligt att tro. Eller att man i många olika sammanhang i världen förnekar eller skulle bejaka nazism och sånt där. Alltså, det var inte, men idag existerar det i allra högsta grad.
Sen har ju du en dotter som är 21.
Mm.
Henne har du ju inte med Hanna, din fru.
Nej.
Var det ett långt förhållande? Eller det var... Jag tänker...
Carolina som Vilmas mamma heter. Ja. 6-7 år då. Det var rekord då.
Ja, det är härligt. Innan det var det bara one night stand. Eller rekord
då. Det var några försök ändå, men inte så jävla lyckade.
Ja, men då var det på riktigt så att säga.
Ja, då var det... Oh ja, fan. Det var ju definitivt på riktigt.
Och så fick du en dotter och så tog det slut.
Ja.
Har ni en bra relation idag?
Oh ja, oh ja.
Ni polare allihop.
Ah, ja. Fira jul ihop så.
Ja, ah, vad härligt.
Fortfarande.
Och hon gått vidare, Carolina.
Caro, ja, men hon har en son.
Okej, vad kul.
Och
ni firar 13. Jul med sonen och...
Vi firar jul, alltså jag är inte så mycket för jul så, men vi firar jul, det har vi alltid gjort. Det, inga, så, ja. Det är ju för barnens skull liksom.
Och när träffade du Hanna?
Ja, det är ju då lite diffust, lite beroende på vem du frågar. Frågar mig eller henne, ja men oj, hur länge sedan är det nu? Ja men det är ju 10 år va? Ja, det är det ju såklart. Nu kommer hon ju lyssna på det här och bli, men hon vet att jag är förvirrad. Men säg 10 år.
Ja, mellan 8 och 12.
Ja, exakt, lite så är det ju. Lite så är det ju.
Ni har ju en dotter ihop.
Tindra, hon är 7 år.
Ja, men då måste ni ha varit ihop minst 9 då, tänker jag.
Ja, det har vi. Men 10, det är 10.
Det är 10.
Typ,
ja, men nu säger vi att det är 10.
Ja, vi säger 10. Jag brukar säga till henne att hon är den äldsta jag har legat med. Det är sant. Nu har hon blivit 38.
Ja, nu är hon
38. Ja, nu är hon 38. Usch, ja. Nej, det, hon är ju grym.
Hur gammal är du, Patrik?
Jag är ju 55. Men du vet hur det är. Kvinnor vill ju ibland ha äldre män, eller hur? Du har koll på dig.
Ja, jag tycker det är för liten åldersskillnad. Det ska vara minst 35.
Ja.
Och känner du, kan du känna någonting att åldersskillnaden, att det finns en problematik i det?
Nej, absolut inte.
Men det är ju två stycken som
två stycken är ihop oavsett, men om det är en stor åldersskillnad, så det är ju inte så att det är den ena som har tagit beslut, utan det måste vara bägge som har tagit beslut.
Oavsett. Och är man två vuxna människor,
ja,
man kan ju börja där.
Ja.
Man är mer nyfiken som ung och man kanske är mer mättad som äldre. Ja. Och där ser jag en stor skillnad.
Okay.
Men det gör inte du och Hanna.
Nej, jag är ju långt ifrån 77. När jag jobbar ju med i tv-programmet Muren på SVT som jag är med i, så är ju Staffan Heyman som är, han är 85 och kör bil själv ifrån hemmet i södra Frankrike till Göteborg. Och jag tänker precis som du nämnde, jag skulle vilja vara som honom när jag blev 85. Liksom. Fan vad coolt.
Det är häftigt.
Ja.
Ja, för det är ju lite unikt att vara så.
Men nej, vi har inga... Jag har faktiskt inte ens funderat så mycket kring det, mer än att jag aldrig har legat på någon som är så gammal som hon är.
Du fick ju beskedet att din fru fick bröstcancer.
Mm.
Berätta om den känslan.
Åh, herregud. Ja, nej, men vi fick ju veta det. Alltså, Hanna kände en januari var vi som alla andra i Bromma i Thailand. Och då kände hon av en smärta i bröstet. Som kände man knöll. Och det gjorde jätteont. Det var som att det var liksom en inflammerad punkt. Och då så sa hon, här måste jag fan kolla upp. Men så frågade hon lite människor som känner som är läkare. Så jag sa, men är det smärta så är det bra, för att det är oftast inte en cancertumör eller brösttumör, de gör inte ont. Men det gjorde den ju. Sen så gick hon och kollade det här och ja, så fick vi då ett besked, chockartat som det såklart är, att det var en bröstcancer. Och då så men sattes ju behandling in direkt och sådär. Det är ju extremt. Det är så jätteofta som jag sitter och pratar om det här, och jag är ju inte sjuk, det är hon som är sjuk. Det kan kännas lite konstigt. Och det är verkligen, det har varit ett helvete för henne. Men den jobbiga början är all väntan på olika sorters besked och ovisshet. För man måste göra test, röntgen av kroppen, så att det inte har spridit sig, och väntan på de testerna är jobbiga. Du måste ta dig an behandlingen som i cellgifter är fruktansvärt jobbigt och hemskt, och man mår dåligt och det är en berg-dalbana och sådär. Eller hon mår dåligt. Men nu har det ju gått så pass långt i behandlingen, så nu är hon i slut, när vi spelar in det här så är hon i slutskedet av strålning, så det har varit cellgifter, det har varit operation och nu är det strålning. Och därefter så är det fortsatt behandling av cellgifter i tablettform, som ju då inte är lika kraftfull som att få det intravenöst. Så vi tror och hoppas på det bästa.
Och hur stöttar du Hanna i det här? För ibland kan man också bara fråga så här, hur mår den sjuka? Mm. Och ibland är det också så här, hur mår den som bor med den sjuka?
Ja.
Och hur stöttar du henne?
Men ja, frågeställningen har liksom tagits upp. Vi har gjort en hel del åt cancerfonden och sådär, mycket som vi har försökt hjälpa dem. Och jag måste säga att jag har svårt att riktigt förlika mig med att det är så jävla synd om mig, för jag tycker inte att det är det överhuvudtaget, utan jag lider ju med min fru som är sjuk liksom. Och det är ju, hur gör man? Ja, men man måste ju vara liksom närvarande. För mig är det inte ens en fråga. Man är där och man hjälper till. Man försöker ändå bibehålla ett visst lugn och så. Och det handlar om dels praktiska saker. Barn som man ska ta hand om. Och hus och hem. Och sen så hjälpa henne liksom, och stötta henne så gott det nu går i olika sammanhang. Så det är väl mest så. Jag har inte sett det som någonting annat än oerhört självklart. Och jag tycker absolut inte synd om mig själv på någon vänster någonstans överhuvudtaget. Jag tänker på min fru, jag tänker på mitt barn. Det är liksom det. Och det är inte konstigt.
Hur har din dotter tagit det här?
Ja, det är ju lite svårt att definiera. Hon var ju 6 år då. Och nej, men hon påverkades ju någonstans. Sen är det ju så att barn är inte dumma i huvudet, utan barn fattar att någonting inte stämmer. Då är frågan, hur mycket ska man berätta som hon kan ta in? Det vill säga, ska man berätta att man kan dö av den? Nej, man kanske inte ska göra det ändå. Men man kan berätta att det är en sjukdom, man måste ta medicin och man kommer må dåligt. Ungefär så. Och sen så är det klart att cancer är ju, du vet, ordet är så extremt värdeladdat. Så att men hon kom hem en dag och sa den och den i skolan och sagt att mamma har cancer. Och ja, men vi har ju pratat lite om det. Ja, men är det cancer? Det är jättefarligt. Jo, men det är inte så farligt och det här kommer ni att läsa. Så det är lite så. Man får berätta, man får liksom berätta lite, men barn är ju inte vuxna, så de kan inte riktigt dra slutsatser heller. Vilket ju på sätt och vis är bra kanske. Men hon tyckte väl att det var jävligt jobb, tror jag, att hon tyckte att det var konstigt i början och så. Men hon har också anpassat sig, och det är så man gör. Som där är ju människan ganska unik. Det är säkert som alla andra djur, men man anpassar sig till den verklighet som man lever i just nu. Det är ju likadant med pandemin och sådär. Nu kom ju allt detta mitt i pandemin också, vilket ju inte var, gjorde saken liksom speciellt mycket bättre, utan Hanna fick inte bli sjuk. Och det har varit en prövande period som jag helst hade varit utan, men det går förhoppningsvis åt rätt håll. Liksom.
Skulle du säga att du och Hanna har kommit varandra närmare i det här?
Ja, vi var nog extremt nära innan, så att det vet jag inte. Det vet jag inte. Men det har ju blivit en annan situation, liksom livssituation, som vi uppenbarligen har väldigt, tycker jag själv, väldigt på ett bra sätt har liksom anpassat oss till. Och det är väl ett sätt att, som visar att man ändå är nära. Så.
Vad skulle du kunna ge för råd till andra som har hamnat i er situation? Och
först och främst skulle jag vilja ge råd till alla kvinnor som lyssnar på det här, att ni ska regelbundet gå och testa er, för att ju tidigare man upptäcker det, desto bättre. Så det är det rådet, Bettina, som jag har att ge till alla kvinnor.
Jag ska testa mig så fort efter det här programmet, kan jag säga, som jag bara kan.
För att det är 20 kvinnor varje dag i Sverige som diagnostiseras med bröstcancer. Det är väldigt
varje
vanligt.
Dag?
Varje dag. Så det är väldigt vanligt. Och prognoserna är extremt goda i Sverige, att man fixar det. Men om man upptäcker det hyggligt till liksom. Råd till dem som hamnar i, jag tror att alla situationer är unika och specifika, och som man hamnar i en sån situation, men det är nog ändå att försöka behålla ett visst lugn och en tro på att det kommer att lösa sig. Det är ovissheten som är jobbigast. Det är det framförallt.
Har ni fått mycket stöd?
Ja, extremt mycket får man ändå säga. Alltså Hanna, otroligt mycket från många. Vi har varit öppna med det också. Det var liksom ingen, annars hade det bara blivit en massa smusslande och tisslande och tasslande. Så öppna med det på sociala medier. Där har ju blivit kontaktad av jättemycket människor som har varit i samma situation, och det hjälper ju till. Och alldeles så många som har hamnat i samma situation och som Hanna söker hjälpa i sin tur. Jag har fått massor med människor, kompisar och vänner och bekanta, bekantas bekanta och så som har tagit av sig och så. Så det är klart att nej, men det stödet känner vi absolut.
Och det stärker ju en.
Oh ja, nej, men det gör det ju. Och därför kan det vara bra att vara öppen med det också, för att det är ingenting att skämmas för det första. Det är det absolut inte. Det är ju jobbigt oavsett om man är öppen med det eller inte öppen med det, så kommer det vara jobbigt ändå. Och då kanske, då känns det ändå bättre att prata med människor om det och så. Jag kan tycka det är numera lite jobbigt att folk frågar, som man känner, hur är det med Hanna och sådär. Så kan man dra hela hur det är. Och det är klart att det kan upplevas som jobbigt, men jag kan också känna att fan, folk bryr sig. Det har varit värre än om jag inte hade frågat alls.
Ja, duckat huvudet i sanden.
Ja.
Och det känns ju som om det är på rätt väg nu. Och det
är ju det att man inte vill ta ut någonting i förskott. Liksom, utan, vi är absolut positiva och nöjda med så som allting har fortskridit så här långt. Så.
Det är ändå härligt med Sverige att när det väl krisar eller man blir riktigt sjuk, att sjukvården verkligen hjälper.
Ja, Sankt Göran, det bröstcentrum som han har gått till, det är ju liksom världsklass. Så att på så vis är vi lyckligt lottade, definitivt. Jag vet inte hur det är i andra länder och så, men jag tror att det är extremt bra här.
Hur ser ditt liv ut om 5 år?
Då är jag ju 60. Åh, herregud, bara den siffran. Men det ser väl nog bra ut, hoppas jag. Jag hoppas att jag åtminstone kan ha det lite lugnare. Jag kan läsa flera böcker. Jag kan ta mig tid att ta hand om mig själv så gott det går, och min familj.
Du ser ju när man blir lite lugnare.
Ja, men jag hoppas det. Jag vet ju inte. Men jag hoppas också att jag fortfarande har liksom en glöd inom mig och ett driv att vilja göra och lära mig saker hela tiden. Det tycker jag inte man ska liksom bortse från.
Skulle du kunna tänka dig gå tillbaka till TV4?
Jag skulle inte ha några problem med det om jag hade fått en fråga som, och det finns ett uppdrag som är tillräckligt attraktivt. Nej, det har jag inga som helst problem med. Jag har inga problem med TV4 på det viset.
Du gillar dem?
Nej, jag gillar väl alla.
Ja, du gillar.
Ja, så det har jag, men jag har inga, nej, men det finns
även
inga.
Om samma kille skulle komma tillbaka till det, hej, vill du komma?
Den kanske är lite tvek på den, men det beror ju på vad han har att säga och ja. Vad han erbjuder. Precis, vi kan inte gå omkring hela tiden och bara tycka att alla är idioter och så. Utan är det tillräckligt attraktivt och bra erbjudande som jag tycker skulle vara kul att jobba med? Jag tror det är föga troligt. Men så visst, varför inte? På din fråga så har jag inga problem med det.
Tack för att du kom hit, Patrik.
Det är jag som ska tacka, Bettina. Tack så jättemycket. Det var jättetrevligt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.